Då var det dags för ett nytt avsnitt av Toppformpodd.
Härligt.
Ja, vad vi har längtat. Eller åtminstone nu är vi här igen.
Mm.
Ja.
Idag har vi tänkt att göra en varumärkesanalys.
Ja, det låter ju seriöst att vi ska göra en analys, men vi ska åtminstone prata om ett varumärke ja. En liten stund.
Och detta kanske är någonting som vi kan återkomma till och göra med fler varumärken längre fram.
Just det.
Vi kan ju se om det blir succé.
Vi var ju lite inne på, fast det var ju egentligen en app vi tittade på med Swish, men vi skulle också kunna sagt att vi pratade om deras varumärken. Men ja, inte riktigt samma sak.
Nej.
Nej. Det ska vi prata om idag.
Ja, ska vi ha det här ljudet nu då?
Ja, det tar vi. Jingel. Där var den. Men och, vi brukar väl säga vad vi heter också.
Ja. Jag heter Simon Sandgren.
Och jag heter Leif Stålhammar.
Och vi är kollegor på grafisk design- och kommunikationsutbildningen på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.
Ja. Och vi har ändå en podd ihop. Det är som att vi inte får nog av varann.
Ja. Mm. Ja, det är skönt att vi kan ses även när vi poddar.
Även när vi poddar.
Du, innan vi drar igång
just det.
Så har vi lite korrigeringar som behöver göras.
Ja, jag...
Du har farit med osanning.
Jag har farit med osanning. Ja, men jag sa nog sist när vi pratade om varför inte kvadraten eller fyrkanten. Varför slog fyrkanten igenom överallt? Att den inte finns i naturen.
Mm.
Typ så. Men sen har jag ju kollat på det och den ena upptäckten är ju extra pinsam eftersom jag i min trädgård har kungsängsliljor. Och de är lite rutiga faktiskt i mönstret. Mm. Lite som den här målarfärgen som de målar med på tomtarnas verkstad på julafton.
Just det.
Så där fanns faktiskt en ett kvadratiskt mönster.
Mm.
Och inte minst också den lilla vombatten som jag tror hör hemma någonstans i Australien eller något i den stilen.
Vad är det för något?
Ja, det är något gnagardjur av något slag. Men den framförallt bajsar den kuber. Och det är ju jättespännande. Dels hur det går till och så. Och jag var liksom, vänta nu, är det här en skröna eller inte så. Men jag har googlat lite på det.
Någon fyrkantigt rektum?
Nej, den hade inte det. Den var lika rund som alla andra. Men den hade ändå lyckats forma dem på något sätt där.
Mm.
Så den bajsar kuber och det finns någon... Det finns något alternativt Nobelpris, IG Nobelpriset, som har fått pris för forskningen om detta. Så att, det kan ni googla mer på. Vombatten och dess fyrkantiga bajs.
Mm. Mm. Det är ju slarvigt av oss att inte göra research innan, men vi är inte sämre än att vi korrigerar när vi har fel.
Nej, det gör vi inte. Eller jag menar, det gör vi. Vi är inte sämre. Vi är bra.
Ja.
Ja, fast vi har fel. Ja, men idag ska vi prata om ett varumärke.
Mm.
Mm. Och vi tänkte prata om Espresso House.
Ja.
Varför då?
Jag vet inte.
Nej.
Det var det vi kom på.
Ja, just
först.
Det. Mm.
Vad är din relation till Espresso House?
Ja, men jag har ju en problematisk, ska jag inte säga. Nej, men jag det lät ju mycket sagt. Jag är inte så där. Jag tycker egentligen
här finns en konflikt.
Nej, det finns en konflikt. Jag är inte jätteförtjust i deras kaffe.
Mm.
Och det tycker jag är en liten nackdel med ett ställe som liksom verkligen profilera sig med vi gör gott kaffe.
Ja, ja det är verkligen problematiskt.
Ja, så.
Men alla kan ju inte gilla allt heller.
Nej. Tycker du deras kaffe är gott?
Jag tycker faktiskt det.
Ja. Mm. Så det är liksom att rätta av bara, allt är gott.
Ja. Nej, men jag dricker nästan aldrig svart kaffe.
Nej.
Hos dem. Jag kan knappt minnas om jag har tagit en espresso heller, utan jag dricker nästan alltid kaffe med mjölk.
Ja, just det. Där, då vet man inte vad det smakar.
Då vet man inte riktigt. Men det är, alltså, totalupplevelsen är bra.
Ja, det är bra.
Innan jag började jobba här
ja.
På SVF så hade jag ju Espresso House ganska mycket som kontor när jag var frilans.
Ja, okej.
Okay. Jag satt ofta och länge och jobbade på Espresso House.
Och nu kanske ni börjar fundera på att ni är sponsrade av Espresso House. Men nej, tyvärr inte.
Nej.
Nej, det hade man ju kunnat vilja. Eller jag hade väl kanske inte velat.
Nej,
då.
Precis.
Ja.
Mm. Nej, men så jag har varit där ganska mycket.
Ja.
Mindre på senare tid, men mycket förr.
Jag har faktiskt druckit även espresso där. Mm. För jag tänker, heter man Espresso House så ska man ju maka ihop en fantastisk espresso. Mm. Men inte den heller dög riktigt.
Nej.
Nej, Men som sagt, det är lite olika kaffesmak också.
Kanske inte alls egentligen har hört ämnet, men kan det vara så att de har blivit för stora för att vara sådär bra?
Det vet ju inte, det vet jag inte säkert, men de är ju ganska stora.
Jag tänker att en liten, genuin coffeeshop har ganska lätt för att rekrytera liksom överlåtna och hängivna baristor.
Ja, just det.
Men det här är ju, jag tror jag läste här innan att de har cirka 400 coffeeshops i Norden.
Ja, jag kollade också det faktiskt. Det är ju sjukt alltså.
Ja.
Och de, det är inte, 96 startade de, va?
Ja.
Ja, det är ganska
första i Lund.
Grymt, grym utveckling.
Mm. Jag vet, för några år sedan så när de började expandera som mest, som jag uppfattar i alla fall, så poppar det verkligen upp Espresso House som svampar i Stockholm.
Jag vet inte, det kan ju också vara personliga kaffesmaken. Jag kan tycka att deras kaffe är lite för syrligt, och det är ju mer en smakinställning. Så det kanske är så att de verkligen gillar det syrliga kaffet och jag inte gör det.
Ja, det beror ju på bönorna.
Ja, precis. Så men, vi ska inte prata om deras kaffe.
Nej, vi ska inte prata så mycket om kaffet faktiskt, utan den visuella identiteten.
Ja, vad tycker du om dem?
Men jag gillar det. Gillar dem.
Gillar dem? Mm. Vad är det du gillar?
Faktiskt. Ja, jag tror att det har med helheten att göra. Alltså att man har skapat ett koncept som jag tycker syns och känns överallt. Jag gillar deras inredning eller deras kaféer.
Ja, det gör jag med. Jag tycker de är liksom, de har hittat någon slags känsla av mysighet som ändå har lite storstadsvibe på något sätt, tycker jag.
Det känns rustikt och mustigt.
Ja.
Eller murrigt.
Ja, och det passar till kaffe kan jag tycka också. Ja. Så.
Och så har de lite industriella inslag som känns, eller i alla fall har känts, moderna.
Ja, precis. Någon gång kändes de här moderna. Nej, men jag tycker stilen, jag skulle sätta sån här liksom New York-stil på det utan att veta exakt vad det är, och folk kan ju kommentera här och säga jag har ingen aning vad jag pratar om, men det är min...
Men det är de inte här, så vi kan säga exakt vad vi vill.
Ja, jag tänker så. Mm. Det är liksom min tanke på något sätt. Så. Mm.
Ja, nej, men så jag gillar att vara där inne.
Ja.
Och jag tycker att deras liksom, den visuella identiteten som är skapad grafiskt hänger ihop med upplevelsen som man får inne i kaféerna också.
Håller faktiskt med. Ja.
Ska vi... jag hade en bild här på som jag hittade på deras hemsida på, som är från deras en coffee shop. Deras interiör. Ja, men den känns lite... jag får lite så här jaktstugkänsla också.
Jaktkaffe. Ja. Jag tror det var på deras hemsida. Det stod någonting om att de ville hämtade inspiration både från amerikanska coffee shops och det italienska hantverket eller något sånt där. Tycker du den... Är det de tankarna man får när man ser det här? Amerikanska coffee shops och italienskt hantverk?
Alltså jag har ingen aning om vad en amerikansk coffee shop är. Eller hur det är där.
Nej, jag tänker Starbucks. Är inte det en amerikansk coffee shops?
Ja, det är okej då. Men, ja, jag vet inte.
Nej. På A svarar vi vet inte, och på B så tvekar vi.
Mm. Ungefär så.
Ja. Fast jag tycker, utan heller ha någon superkoll på amerikanska coffee shops eller något sånt där, så tycker jag ändå att logotypen har någon slags kanske drag av amerikanskt över sig i så fall. Den kanske flörtar lite med Starbucks också här. Den är rund. Mm. Texten står i en cirkel. Färgvalet kanske inte heller så udda, men det är liksom det håller sig i de här mustiga färgerna, kaffe och så lite grönt och så. Ja.
Mm. Ska vi prata lite grann om logotypen?
Det kan vi göra.
Jag har hittat liksom bara själva textlogotypen.
Yes.
Där det står Espresso House rakt upp och ner. Utan liksom det här emblemet eller bildmärket eller vad man ska säga, bara själva den typografiska logotypen. Om vi börjar där och så gräver vi oss ner.
Ja.
Jag tycker det är fint. Jag tycker att det har ju lite karaktär och särskiljer sig från annat som är skrivet med ett liknande typsnitt. Kan vi säga så?
Ja, det kan man nog säga.
Du gjorde en litet gräv här på vad det kan vara för typsnitt.
Ja, men vi är rätt säkra på att det är ett typsnitt som heter Kaluna Black. Stavas med C. Så att det kan ju vara Saluna, men jag tror att det är Kaluna Black.
Mm.
Och det är lite särpräglat verkligen med lite märkliga seriffer och lite speciella varianter på H och I och sådär.
Och det tänker man inte egentligen på så mycket bara vid första anblick sådär, men när man får upp det och ser det lite större och verkligen tittar på det som vi gör nu, så har det en del konstiga grejer.
Ja, faktiskt. Men du, den här textlogotypen som jag också tycker är liksom stabil och bra och enkel, så här, använder de den någonting? Jag kunde inte säga att jag kände att den här sett.
På utsidan av sina kaféer så står den ju ofta så.
Ovanför fönsterna typ, till exempel. Eller så. Ja. Just det, det stämmer. Där är det bara textlogotypen. Mm. Just det, för jag tänkte att de har väl den här cirkeln överallt, men nej, det är sant.
Det här är nog inte liksom det primära, skulle jag nog våga säga med ganska stor säkerhet.
Nej, men du har helt rätt. Över själva butikerna eller så, som skylt finns det nu nästan alltid. Ja. Mm.
Precis. Ska vi kommentera någonting extra här kring hur den ser ut? Jag lade märke till huvudet till exempel, som ser ut lite så här, som jag sa, vridet.
Ja,
som man står i skolkatalogen i nian typ.
Precis, fram med ena axeln.
Står rakt med fötterna och sen så vrider man axlarna lite så att alla ska få plats på bänken längst bak.
Just det.
Exakt så är U-et.
Ja, men jag förstår vad du menar faktiskt, och jag kan hålla med dig om att det är så också.
Vad är det som gör det?
Ja, men det är ju det här att staplarna, uppstaplarna är olika tjocka förstås, och att just i de här bokstäverna, jag skulle förmoda att det finns fler bokstäver av Kaluna Black som har den egenheten. Men just när vi skriver med versal och så här, så är det ju den enda bokstaven i Espresso House som har det på det viset.
Mm, just det.
Vilket gör att den liksom faktiskt sticker ut lite jämfört med de andra i så fall.
Mm.
Så att jag tror att det är det som gör det. Men när man börjar se det på det viset, så blir det svårt att se det på något annat sätt.
Och när jag tittar på den här textlogotypen nu och bara tittar på den och nästan, du vet, så här som tittar sönder den, då känns det som att de här bokstäverna börjar vingla var och en för sig. Och så blir man nästan sjösjuk. Och du sa att den var stabil.
Nu vet vi inte om det har med logotypen eller dig att göra att du blir nästan sjösjuk när du tittar på det, men ja.
Nej, men det, känslan är väl att det är lite olika lutningar åt alla möjliga håll.
Mm. Och det verkar ju vara det här Kaluna Black. Alltså S-et har lite lutning, serifferna lutar lite, I-et har lite lutning på en, alltså olika lutningar på serifferna, och H-et har lite konstiga seriffklackar och grejer. Så att Den stabil tycker jag den ändå är, för att den är så kompakt och platt och breder ut sig. Men den har lite egenheter som inte man ser direkt faktiskt. Mm. Eller som jag inte har tänkt på innan.
Nej, inte jag heller.
P-et hänger inte riktigt ihop heller. Det här en liten glipa innan magen ansluter till stapeln.
Just det, precis. Ha.
Ja,
och sen har man då snurrat den här runt någon form av stämpel. Eller emblem, eller vad ska vi kalla
det? Vi kan väl kalla det för ett emblem helt enkelt. Det tycker jag är lämpligt.
Mm.
Som nästan får stämpelaktigt eller sigillaktigt eller så här liksom så.
Mm. Mm. Och då står ju Espresso House som i en ring runt en kaffebön.
Ja, känns lite som en livboj på något sätt här.
Mm.
Jag tycker det funkar också. Dels så ger det den här lite kvalitetskänslan som vi kanske tänker när vi har stämplat någonting, att man har lovat något. Alltså den har lite det med sig. Och sen lite hantverkskänsla kanske då med kaffebönan där. Och så.
Mm. Mm. Det är lite grann ornamentik i den nedre delen. före och efter ordet house.
Ja. Det är någon slags ja, krumelur som ser ut som en, jag vet inte vad. En liten pin med lite extra fjäll på.
Ja. Mm. Jag vet inte, jag tycker inte det är fult på något sätt. Jag tycker det funkar, men frågan är hur mycket det syns när man ser den här logotypen litet.
Nej, jag vet inte heller riktigt. Och jag tittade, nu när jag tittade på den så kan man också fundera på, nej, det skulle lika gärna kunna vara ett streck. Det står ju också sån här established i den, och de är också ganska otydliga, men de kanske inte behöver vara så tydliga heller. De kan man liksom se när man väl ser dem.
Hur menar du med otydliga? För att det är ju inte på något sätt otydlig text, men jag kan tänka att det är svårt att urskilja kanske när det är riktigt litet.
Ja, men det var lite så jag menar. När vi skalar ner den så kommer de där att försvinna lite mot... Kontrasten är inte så stor.
Nej.
Trots att det är en mörk text mot en orangeaktig bakgrund så, så minskar kontrasten där jämfört med. Så vi ser nog framförallt Espresso House.
Ja. Har du sett den svartvita varianten?
Ja, den tyckte jag var snygg.
Ja, den, där är ju då den här texten vit på svart bakgrund.
Och där lyfts den ju fram på ett helt annat sätt tycker jag också. Så att där blir det viktigare på något sätt också.
Och sen har vi ju inte de här, vad ska vi kalla dem, taggarna eller någonting.
Nej.
Utanför ramen på den svartvita versionen.
Och de vet jag inte om jag heller tycker egentligen, de hade jag kanske fimpat rätt av för att hålla ihop loggan och hålla den mer samma. Här blir det lite som, de här taggarna ger ju en känsla av att vi tittar på en kapsyl uppifrån.
Faktiskt, det har jag aldrig tänkt innan, men det stämmer.
Och det skulle man ju kunna tänka sig om det var ett ölmärke eller något sånt, men en kaffeflaska är ju inte så vanlig.
Nej. Jag tycker det är snyggt ändå, men som sagt, det kanske inte behövs heller. Men, och jag tycker att man har gjort rätt när man har valt att inte ha med det i så fall då på den svarta, men låtit den här kantiga eller räfflade, taggiga kanten på utsidan vara med på färglogotypen då.
Ja, just det.
Det är ju två ljusa nyanser av beige på något sätt. Och man kan ju också nämna då i sammanhanget att mitten är en toning egentligen då.
Ja, precis.
På färglogotypen.
Mm.
Som den här mitten som bönan ligger på. Där är en övertoning från den här ljusbeige till den lite mörkare beige.
Som skapar någon slags djup och skugga där inne i mitten på något sätt. Så.
Precis.
Så på det viset så är det ju en väldigt digital logotyp. Alltså den funkar ju, den här färglogotypen med de skiftningarna och sånt funkar ju nästan bäst på skärm.
Mm.
Där vi kan liksom verkligen använda oss av nyanser och toningar och sånt här på ett annat sätt.
Ja, precis. Mm. Jag vet inte hur det är på deras tryckta takeaway-muggar nu faktiskt. Om de har färglogotypen där eller om det är inte det. På porslinsmuggarna så är det färg. Har jag för mig?
Ja, jag funderade precis på det. Jag tyckte jag såg någon bild på deras muggar här också. Nu klickar vi på deras hemsida här samtidigt som vi pratar. Nej, det är färgloggan på pappersmuggarna. Ja. Du har rätt på takeaway.
Ja. Ja, men det funkar väl?
Ja, det tycker jag. Nej, men det är väl en stabil och bra logga det där också. De menar inte stabil på det viset som jag menade nyss, att den står bra, för det här är ju en cirkel, men den känns liksom välgjord och genomtänkt, genomarbetad tycker jag. Ja. Och mycket kaffekänsla i den tycker jag också.
Absolut. Ska vi nöja oss där med vårt lilla...
Vår lilla analys. Jag tycker faktiskt även att deras webbsajt också signalerar det här fräscha coffee shop-stuket. De har mycket bilder från sina kaféer. Och det är en ganska varm känsla i bilderna. Relativt kort skärpedjup generellt tror jag de har jobbat med.
Mm.
Vilket liksom fokuserar på någonting. Ofta en person eller en kaffekopp eller sådär.
Mm.
Och så blir det... Ja, jag tycker man kommer nära på det viset i bilderna. Vilket skapar den här lite känslan av närhet också. Så, så att jag tycker även det förstärker varumärkets känsla och image. Mm. Så. Kunde de bara göra gott kaffe också så skulle det vara allt vara frid och fröjd.
Vi får säga till om det.
Ja.
Gör gott kaffe istället.
Precis, det vore bättre.
Du, nu blir det fail.
Nu blir det fail. Och det är jag som ska fejla. Eller, eller inte jag som ska fejla. Men,
men du har en spaning.
Ja, det är ju ett gammalt fejl egentligen. Men det är ju något som man ändå kan alltid lära sig någonting av. Och det är ju Rädda Barnens logotyp.
Vad?
Vad? Den var fram till för ett antal år sedan. Det här, jag ska ge cred till, första gången jag hörde talas om detta tror jag var i en radioprogram var det väl då. Men jag tror att de har återskickat ut det som en poddsändning nu också som heter Typo. Som pratade om Rädda Barnens logga. Jag tror det var 2010 eller något i den stilen. Så.
Sveriges Radio.
Sveriges Radio. Mm. Mm. Och påpekade då, eller tog upp den här frågan som någon annan också hade tagit upp redan, att Rädda Barnens typsnitt i själva logotypen är satt med Jill Sands. Och Jill Sands var för 10 år sedan och för 20 år sedan också ganska mycket använt. Saab använde det, Opel använde någon version av det och ja. Mm. Ett ganska vanligt och bra typsnitt sådär. Problemet var väl att man några år tidigare hade skrivit lite grann om Eric Gill som gjort typsnittet för väldigt länge sedan.
Hur gammalt är det?
Ja, du, nu blev jag så här, det skulle jag ha kollat upp, men jag skulle säga spontant det har jag vetat, 20-30-tal någonstans.
Ja, det är så pass gammalt.
Ja, det är det. Okay. Mm. Men Eric Gill som gjorde typsnittet i alla fall var anklagad för inblandad i han blev aldrig fälld för, men pedofili i alla fall var han inblandad i på olika sätt. Mm. Och det är klart att Rädda Barnens typsnitt till deras logotyp satt med typsnitt skapat av en person som då på något sätt är anklagad för pedofili blir ju inte riktigt bra.
Det blir inte ett rim.
Nej. Så att det var väl ett väldigt fel. Och när det påtalades för Rädda Barnen så var man väl inte helt måna om att ja, men det är nog inget problem. Vi har bara valt ett typsnitt. Det är vår grafiska formgivare som har gjort det valet. Mm. Men sen kollade jag upp lite grann här nu och det var ganska snart efter det här ändå så jobbade de igenom hela sin grafiska profil och gjorde om sin logotyp. Mm. Så att man tog väl kanske ändå tyckte att nej, men det här smakar inte riktigt bra. Så att ett fail som man kunde ha undvikit om man hade gjort läxan lite noggrannare innan. Mm, mm. Och något man kan tänka på i alla fall, att ta reda på så mycket du kan om de typsnitt du väljer. Mm. Så kan man undvika ett sånt fail.
Ska man aldrig använda Jill Sands?
Det är väldigt svårt att säga så. Liksom, är Jill Sands kast bara för att den som ritade den gång kanske var dålig?
Det får man bestämma själv.
Ja, och jag tycker inte att man kanske inte kan säga att allt som Eric Gill gjorde var dåligt för att han kanske var dålig.
Mm. Bra.
Ja, men i det här fallet så är det bättre att välja något annat.
Absolut.
Ja.
Men låt mig förklara någonting.
Du ska förklara.
Vad är en favicon?
Ja, berätta snälla. Vi vill veta.
Ja, favicon är ju kort för favorite icon. Eller favoritikon, kanske. Då är det inte den ikonen som man gillar bäst. Utan det här kommer väl ifrån då den internets gamla tid. När man kunde spara favoriter i webbläsaren. Alltså typ sidor som man ville komma tillbaka till. La man till bland sina favoriter eller bokmärken. Och då visades en liten ikon där man sparar de här i menyraden. Och den ikonen var ju någonting som webbplatsägaren kunde tillhandahålla. Och kallades då för, eller blev kallad för favicon. Och jag tror faktiskt det var så till en början att om webbläsaren i webbsajtens rotfolder så att säga hittade en fil som hette favicon.ico så visades den.
Ja.
Automatiskt utan att man behövde lägga till någonting i kod.
Okej.
Men idag så använder man ju inte ICO-formatet längre. Så nu har man andra sätt att lägga det till sin webbplats med meta. metadata då. Om man använder PNG-filer istället för IK-filen. Men alltså begreppet favicon lever ju kvar även att det inte är en IK-fil.
Nu blev jag nyfiken här då på många saker, men IK, är det ett speciellt ikonfilformat som har använts ett tag, eller?
Mm. Nu ska jag inte säga helt säkert, men jag tror att det är någon sån här Windows-grej från början.
Okay.
Och man kan, om man laddar ner ett tillägg till Photoshop till exempel, spara IK-filer.
Ja.
Men då måste man ha det här tillägget först då, men då kan man spara ut bilderna som i IK-format.
Just det. Men det är en väldigt, väldigt liten plutt det här.
Ja, från början var den 16 gånger 16 pixlar.
Ja, och nu?
Ja, nu används ju den, eller motsvarande då, till så många olika saker. Och till exempel om man sparar ner en sajt som man är på till sin hemskärm. Eller vad det heter på Android, jag vet inte.
Ja, just det.
Nej, men då läggs ju en webbplatsikon på hemskärmen som är enväg. Och det gör ju att vi behöver ju väldigt många olika storlekar.
Just det.
Och de här ikonerna är ju olika stora på olika devices. Vill man kan man ju sätta en med bara den största storleken och sen så låta enheterna skala ner. Men annars så kan man ju lägga till då en hel lista med sin ikon eller sin logotyp eller vad man nu har då, i massa olika storlekar, ja, men varianter på storlekar.
Men det är PNG-format alltså?
Mm.
Och det, vad tror du? Kommer det bli SVG på den i fortsättningen? För att det vore ju smartare att kunna ha bara en som skalas perfekt.
Ja. Bra fråga. Ja. Jag har inte sett det ännu.
Nej. I alla fall. Funkar det i alla webbläsare?
Ja, det tror jag. Jag har inte heller sett något annat än så. Nej. Man kan ju säga det också att det här är ju det som syns uppe i flikarna. När man har många flikar uppe i en webbläsare till exempel så ser vi ofta en liten ikon.
Just det.
Som hör till webbplatsen då. Så det ska vara liksom en snabb tala om på ett visuellt sätt vilken sajt som finns i vilken flik.
Ja, ja, okej.
Mm.
Då så.
Där har
då
ni
vet
det.
Vi vad favicon är för något.
Mm.
Mm. Nu kan vi kika mycket efter dem i fortsättningen.
Gör så.
Ja.
Men det var allt för idag.
Det var allt för idag. Vi hörs igen.
Ja, och det gör vi på toppformpod.se mellan avsnitten och annars här.
Ja, och du kan gärna skriva en fråga på Instagram om du vill att vi ska prata om något speciellt eller om du har någon annan synpunkt på vad vi pratar om.
Mm.
Hej då!
Hej då!